I veckan skrevs Parisavtalet under av världens ledare och därmed åtar sig länderna att hålla den globala temperaturhöjningen under eller väl under 2 grader. Att vi står inför stora utmaningar är alla överens om, men hur det ska lösas är en annan fråga. I dagens program av Supermiljöpodden ska vi prata om den omstridda tekniken att fånga in koldioxid från atmosfären. Välkommen till detta 10:e avsnitt av Supermiljöpodden. Här i studion i Lund sitter vi i vanlig ordning Ellen Palm och Vera Telemo. Välkommen.
Ja, tack så mycket. Eller var det till mig du sa det?
Ja, det var till alla.
Till alla. Alla är välkomna. Ja, det är ju härligt att sitta här igen och det har ju varit en spännande vecka ändå med underskrivna klimatavtal och lite vattenfall som är i blåsväder som vanligt.
Ja, vattenfall. Det kan bli spännande att se hur det går för dem.
Ja, det verkar vara jobbigt i alla fall.
Gud, många verkar ha det jobbigt. Jag såg en film som heter The Queen häromdagen som handlar om drottningen i Storbritannien. Hon verkar inte heller ha det så roligt.
Alltså? Nej, det är nog så.
Det här med att vara makt här, hennes relation med Tony Blair där, när de bara, nästa gång är det du. Och så bara känner man så här, det där måste vara samma för alla med makt. Mm. Att så här, när man ser att det går jobbigt för någon så är det, vet man att så där, ja men om nästa år då är det jag.
Då är det jag som åker hit. Ja, det är svårt att vara perfekt.
Har du det lika jobbigt, Vera?
Nej, det har jag nog verkligen inte. Jag har hyfsat lite makt för tillfället och tycker det är ganska trevligt, va?
Men jag hörde att du har bokat en resa till Skottland.
Ja, och jag har ju då försökt lovat mig själv att jag inte ska flyga i Europa. Mm. Och då blir det ju, tyvärr så är det ju fruktansvärt dyrt att åka tåg. Och särskilt nu när man har fyllt, när jag då har blivit över 26. Mm. Innan kunde man åka lite så här youth, interrail, price, någonting sånt.
Men det finns inga sådana student?
Nej, inte vad jag vet i alla fall. Så det fick bli bussen. Det är 24 timmar till London. Och sen får
24
man,
timmar från Köpenhamn eller?
Från Köpenhamn, ja. Mm. Och sen i London så ska jag ta en härlig buss 9 timmar till Edinburgh. Ja. Så att det kommer ju ta sin lilla stund. Men jag sover ganska bra på bussar så att jag tror att det går bra.
Får lyssna på podden kanske?
Jag kommer lyssna på alla avsnitt av podden ungefär 10 gånger styck. Nej, men det är lite tråkigt tycker jag ändå att det ska vara så pass dåligt med tågförbindelserna.
Men till eller Edinburgh så pass går det ingen färja typ från Göteborg till Edinburgh?
Nej, de har slutat köra färger. Mm. Och sen är det ju det här med färger. De är ju inte heller så alltså miljövänliga. Nu har de ju för sig fått lite mer. De får inte använda lika svavelhaltigt bränsle och så
vidare. Det är bara i Östersjön tror jag. Inte på
och Nordsjön tror jag också. Ja, det är oklart. Men i varje fall. Men färjor är ju, hade ju säkert kunnat bli mycket mer miljövänliga än vad de är.
Men mina kompisar ska upp till Svalbard nästa sommar. Och då har de räknat på att alltså göra hela trippen med båt. Mm. Då släpper man ut mindre bränsle än de som åker upp och hälsar på båten på Svalbard som flyger upp.
Okej, så det är ändå väldigt mycket, ändå mycket bättre snålare, med färja. Ja, men det var ju skönt att höra. För det är 2 färjeturer också i den här resan.
Ja, du åker inte genom tunneln?
Nej, det får man inte. Det är bara tåg väl?
Ja, det är klart.
Ja. Och de är jättedyra. Men det är ju min dröm att få åka med dem. Eurostar. Ja, det vill jag. Det går skitfort. 2 timmar typ.
Jag har gjort det faktiskt.
Har du gjort det? Mm. Ja, förstås. Ja, visst har det bra. Hur mår du?
Ja, men jag mår bra. Jag har frossat i vitsipper och körsbärsträdsblomning. Mm.
Det snöar ju också i Lund, kan vi ju informera om.
Idag har jag inte frossat, men i helgen. Mm. Men jag tänkte på det här med semester och liksom, jag såg någon rubrik sånt, så reser du på budget. Men det som jag tycker är viktigt och som du också tycker är viktigt är ju det här med hur reser man, eller har semester hållbart eller fossilfritt. Liksom. Mm. Så vi har precis börjat rigga på båtarna och göra i ordning för sommaren, så det känns också bra.
Ja, segla är ju alltid det bästa, fossilfritt. I varje fall när man väl har byggt båten, så. Ja, men ja, vi mår i varje fall bra och ser fram emot att presentera lite av nyheterna som vi har tyckt var intressanta i veckan. Nu är det äntligen förbjudet för fartyg att dumpa toalettavfall i Östersjön. Förbudet kommer dock inte börja gälla förrän 2019 för nya fartyg och för 2021 för gamla fartyg. Så det är några år av bajsdumpning kvar. Men ändå glädjande att man har tagit tag i den här problematiken, för det är ju någonting som har pågått alldeles för länge.
Verkligen, man införde ju för några år sedan det här med att även privata båtar ska ha, att man inte får släppa ut toalettavfall i havet, men att passagerarfartygen fortfarande fick fortsätta var ju liksom
Det känns som det måste finnas en väldigt stark fartygslobby någonstans som ser till att det är svårt att dra
på. De får köra på vilka bränslen de vill och att de får
släppa ut släppa mycket toaavfall de vill. För det är ju ändå så här, om man tänker, Östersjön är ju, det är kanske de flesta medvetna om, men det är ju ett väldigt känsligt hav mot övergödning. Och det är ju också, vad är det, 7 länder som släpper ut sitt avfall, alltså som angränsar till Östersjön. Och som har mycket jordbruk och så vidare. Och man har investerat jättemycket pengar i att rena fosfor, rena kväve från alla reningsverket.
Och från åkermark, från många utsläppskällor. Ja.
Precis, och, då är det, och sen så har man det här, de här stora jättefartygen som bara slänger bajs rätt i vattnet. Alltså det är ju lite märkligt, ja. Men ja.
Men är det också inte märkligt att man har så himla många år på sig att införa den här implementeringen?
Jo, hur svårt kan det vara? Men det är kanske jättesvårt, jag vet inte.
Men det är klart att man måste installera en tank och den måste ju vara någonstans och så vidare. Men
2021, vad är det då? 5 år?
Mm. Ja.
I och för sig, det kanske är också att vi, jag tänker ju alltid att det är 2010 och då låter det väldigt långt. Så det är 5 år, men ja, det känns ju ändå som att även fartygsindustrin har fått skärpa sig lite grann och det är ju väldigt.
Och det här gäller inte bara fartyg som är registrerade här utan det är alla besökande fartyg då, eller?
Oh, det vet jag, så mycket kunskap har jag inte. Nej. Men vi kan ju hoppas det.
Mm. Förra året minns jag en nyhet om att man hade sett att en av de absolut största utsläppskällorna till kväve i Östersjön var en kycklingfarm i Belarus. Och att det var liksom, att det var så här, ja, jag kommer inte ihåg, men helt orimligt många procent av allt kväve som hamnade i Östersjön kom därifrån. För de hade ingen som helst rening på den avföringen som kom från de djuren. Utan det var liksom bara rätt ut. Och det var så här.
Ja, shit vad intressant. Alltså en, liksom,
en farm som bara var så här, typ större än Sveriges totala någonsin utsläpp. Så det var en sån man bara, va? Och då kan jag förstå att så här, skeppslobbyn eller då så här, mm. svenska jordbrukare är så här. Men den här lilla strömmen, spelar det verkligen någon roll? Ja. Men det är väl som jag tänker att det är som med klimatavtalen. Att så här, även de små utsläpparna måste göra det bästa de kan för att de stora utsläpparna också ska.
Ja, det är ju lite många bäckar små teorin som alltid stämmer väldigt bra. Men det är ju väldigt, alltså det är också fascinerande med just kväve och fosfor kan jag tycka. För att det är ju också resurser som vi spenderar väldigt mycket energi och tid på att framställa. Och sen så använder vi det på, så, här, så släpper vi bara ut det där det skapar nya problem. Alltså det känns så himla dumt liksom. Man använder hur mycket fossila bränslen som helst för att fånga in kväve från luften och skapa allt gödsel. Och sen så på och så ut och så fosforn tar slut och liksom. Ja, jag vet inte. Så det känns som att det är ett problem där vi har en resurs. Vi slösar resursen och ställer till problem någon annanstans. Och
men vi ska ändå vara glada att man nu har fått taget beslutet. Att man inte ska skicka ut kvävet i Östersjön. För att minska nedskräpningen och användandet av fossila resurser har EU nyligen gjort bestämmelser om hur plastpåseanvändandet ska minska i alla länder. Bland annat så finns det förslag om att inga butiker ska få ge ut gratis plastpåsar utan att även i klädbutiker och så vidare så ska man få betala för sin påse. Och i Sverige så ligger vi redan ganska nära den här gränsen som EU har satt på 100 påsar per person. Men Naturvårdsverket har ändå föreslagit att man ska försöka gå längre och det är bra. Och då har man sagt att alla påsar ska kosta minst 5 kronor. Och det är en höjning på, jag vet inte, dubbla, tredubbla priset ja. Mot vad en påse kostar idag. Men jag tror inte att det svider så mycket.
Nej.
Men det har man i alla fall föreslagit. Eller skulle du köpa en påse för 5? Vad tror du skulle hända?
Jag känner lite så här att, jag vet, ja, incitamenten att ta med sig en egen påse hade kanske ökat 5 kronor. Det beror lite på hur mycket. Jag vet inte, jag kan inte riktigt säga om jag är, alltså behöver jag en påse så köper jag nog en påse.
Mm. Men jag tänker att det är olika också, typ i matbutiken, om man köper mycket volym så kanske man tycker att det är värt det. Men om man köper så här en tandkräm på apoteket.
Nej, då tycker man inte 5 kronor är värt.
Eller för då kanske man bara, nej men jag har en väska. Eller,
jo, men det kan jag tänka mig.
Men i alla fall, så det här förslaget, då är det alltså butiken eller plastpåsetillverkaren som får de här pengarna. Det är ingenting som är liksom, alltså det är ingen skatt utan det är ett priskrav på en produkt. Och idag så var det en debattartikel i Sydsvenskan där Skånes regionalråd och vd:n för Innovation Skåne uppmanar Naturvårdsverket och regeringen att man istället ska satsa på någonting som de kallar för innovativ upphandling. Så att man istället för den här, det som Naturvårdsverket föreslår nu då, det gör ju att någon som gör en dålig och liksom inte så klimatneutral produkt får mer pengar.
Ja, det verkar väldigt.
Det kanske inte är så här vägen till nya lösningar.
Nej. De måste ju tjäna väldigt mycket mer pengar då förmodligen.
Ja.
Om inte folk köper så mycket mindre plastpåsar. Att det,
ja, jag vet. Men i alla fall så föreslår de istället att man ska, att alltså att då vill de visa för regeringen att det finns ett krav eller en möjlighet här nu att säga att så här, i Sverige ska vi minska plastpåsanvändandet och plastpåsarna bör vara hållbarare eller miljö ha en högre miljöprestanda än de nuvarande. Vad finns det för förslag? Och så är det så här, vi ska ändå använda, vad är vi, 10 miljoner människor använder i alla fall, ja, säg att det är ett, jag vet inte, massa plastpåsar i alla fall. Ja. 100 miljoner plastpåsar.
Ja.
Då finns det ganska stor marknad som är ganska trygg. Och om regeringen säger vi vill ha en hållbar plastpåse, vem kan erbjuda det? Så finns det plötsligt ett incitament för företag att ta fram en ny produkt som består av kanske biobaserade ämnen, kanske är nedbrytbar, kanske, jag vet inte.
För många plastpåsar nu är ju från återvunnet material, skriver de i alla fall på. Typ, så här.
Absolut, men det finns ju också plastpåsar som inte är det.
Ja.
Och att, varför gör det?
Nej, det borde ju inte finnas.
Alltså, om man nu ändå har fått det här kravet på sig från EU att så här, vi ska minska plastpåsanvändandet, plastanvändningen ska bli mer hållbar.
Men alltså där är återigen, det är klart, det är väldigt, man använder väldigt mycket plastpåsar, men ibland kan jag fundera över såna här saker. Hur mycket plast är det liksom i en plastpåse? Är det en stor... Alltså om man tänker... Alltså om man jämför med alla plastkällor, hur mycket är... Om man knögglar ihop en plastpåse så blir det ju knappt en liksom... Det finns ju annat... Alltså jag vet inte.
Jag tror att det verkligen är en... Eller jag håller med dig, jag tänker också så. Och jag tror att det är... Att, men att det är en... Vad heter det? Alltså att människor ser ens plastpåseanvändande. Och i många andra länder, inte så mycket i Sverige kanske, så är plastpåsen en väldigt stor källa till nedskräpning.
Ah, ja, ja.
Och då vill man liksom slå två flugor i en smäll på något sätt. Öka miljömedvetenheten, minska användandet av fossila bränslen och liksom få igång den.
Ja, den, för det känns lite som plastpåsen är lite som isbjörnen.
Ja, liksom. Verkligen. Det är lite samma.
Det är lite samma grej. Att det är liksom lite orimligt mycket krut som läggs på plastpåsar. Men det är klart, det kanske hjälper. Jag vet inte om det är en bra taktik. Det kanske är en bra taktik att liksom satsa på någonting. Men det känns som att om man tittar på förpackningsindustrin generellt så måste det vara ganska lite som går till plastpåsar jämfört med
annat plast. Det är inte plast. Så många procent av liksom den globala plastproduktionen som går till. Men det är, jag tror att det är en bra... Ja. Men i alla fall tyckte det var intressant att de försökte uppmana till att förändra den här lagstiftningen. Efter de två nyheterna om förbud mot utsläpp av toalettavfall i Östersjön och debattartikeln om innovationsupphandling om plastpåsar så går vi över till veckans tema i Supermiljöpodden, koldioxidinfångning. Och i veckan så skrevs alltså Parisavtalet under och vi ska då hålla oss under en global temperaturhöjning på 2 grader. Men hur ska vi uppnå det här? Många pratar om tekniska lösningar, andra om beteendeförändringar och effektivisering. Men vi ska alltså prata om att fånga in koldioxid från atmosfären som ett sätt att minska koncentrationen av växthusgaser och därmed dämpa klimatförändringarna. Och den här tekniken kallas på engelska för Carbon Capture and Storage, CCS. Och det är minst sagt en omdiskuterad teknik. Vissa hävdar att den möjliggör användandet av, alltså fortsätta användandet av fossila bränslen, men andra säger att det är nödvändigt, att vi måste ha både nya energislag och CCS. Vad är din känsla, Vera? Vad är din tanke?
Jag tror ju ändå att baserat på att det verkar ju som att alla, så det blir med många ord här, men det verkar som att vi måste på något sätt minska mängden koldioxid som vi har redan släppt ut. Även om vi slutar släppa ut idag kommer det liksom vara kvar i atmosfären. Och vi kommer ju inte, to be honest, vi kommer inte sluta idag. Det ser vi ju alla. Så med andra ord kommer vi ha alldeles mycket koldioxid i atmosfären än vad som är stabilt för klimatet. Så därför så tror jag att CCS kommer vara nödvändigt för att vi ska kunna komma tillbaka till en nivå som vi en gång har varit på. Och sen vet jag att mesta CCS-tekniken är ju att man fångar in fossilt koldioxid. Alltså att man bränner ett fossilt bränsle och så fångar man in det på ett, vad heter det, kraftverk. Liksom.
Mm.
Och då är det ju egentligen inte, då gör man ju den lite mer klimatneutral. Men man får ju inga minusutsläpp.
Nej, det är väl det som de som, som tycker att det här istället möjliggör det fortsatta användandet av fossila bränslen. Att man kan fortsätta bränna kol eftersom att man ändå... Ja, och det vill man inte göra av andra anledningar.
Nej, precis. Och det är ju också det när man... Alltså att det kostar ju väldigt mycket energi att installera sån här teknik. Jag såg att energiförbrukningen ökar med liksom 25-90% eller något sånt.
90%?
Ja, det kanske. Nej, 25-60 kanske det var. Eller, något. Det var, eller 25-40. Ja, nu är jag dålig på siffrorna. Men det var ändå rätt mycket. Liksom. Och priset kunde då på energi kunde öka väldigt mycket. Och det ökar energiförbrukningen, så ökar också utsläppen av andra ämnen. Alltså som man inte vill ha
brytningen av.
Ja, ja, så att det är inte helt enkelt. Men jag läste om en intressant. Det är ju att man skulle använda biobränslen och sen fånga in. För om man använder biobränslen då, så biobränslen är ju liksom levande ting och de har ju fångat upp koldioxid från atmosfären i sina kroppar och så eldar man dem och så fångar man in den koldioxiden. Och då kan man ju faktiskt få ett minusutsläpp. Så, och det tror jag vi kommer behöva göra på något sätt.
Det tycker jag, BECCS kallas det här för, alltså Bioenergy CCS. Det är inte, alltså det här är en teknik som det inte alls finns så mycket motstånd för. Men när man pratar om CCS i vanliga fall så finns det ett väldigt, väldigt stort motstånd bland liksom den generella befolkningen. Att man tycker att det känns väldigt oseriöst att ha koldioxid lagrat i marken och man är rädd för olika läckor till exempel. Och vad skulle hända om ett sånt lager bara på något sätt förstördes och allt koldioxid bara puff kom i atmosfären och sådär.
Mm.
Men när man pratar om bioenergi CCS, då är alla överens. Politiker, forskare, miljörörelsen om att det är jättebra, trots att det är samma teknik och egentligen med samma risker. Men som har en större miljönytta då, eftersom att man kan uppnå minusutsläpp.
Då kanske man tycker det är värt, men ja, det är faktiskt intressant att det, för det är ju fortfarande koldioxid man lagrar i marken och så vidare.
I liksom bara, ofta pumpar man ner det, i Norge pumpar man ner det i, på ställen där man redan har tagit upp olja.
Mm.
Och jag menar, det är inga. Det är inte så här en kärnbränsletank som man har lagrat, som man har liksom, det är ingen impermeabel tank, utan det är ju bara man lägger det ju ner i berggrunden och det kan ju sippra upp precis.
Mm. Men sen är ju också, får man ju komma ihåg, koldioxid inte lika farligt som radioaktivt avfall.
Nej, nej, nej. Jag menar inte att man ska hantera koldioxid som radioaktivt avfall. Jag, ibland på konferenser och sådär som jag är på, så har de en små pins som det står I love CO2 på. Alltså att det finns en bild att koldioxid är nästan lika farligt som radioaktivt avfall, för att man ser det. Koldioxid, precis som isbjörnar och plastpåsar, får vara symboler för klimatförändringen.
Mm.
Och att koldioxid i sig är inte alls så farligt.
Nej.
Men som växthusgas, inte så bra.
Inte så bra. Nej, men, och det tyckte jag också var intressant, för ofta så finns det ju liksom, man kan ju lagra det i berggrunden och så vidare, men man kan också lagra det alltså i havet, liksom, eller inte i havet utan i havsbotten.
Ja.
Men där är det ju också ett problem att det kan läcka ut och då att det blir
försurningar,
i havet. Och det känns ju nästan, eller det är ju bara, det här är ju verkligen min egen, men alltså känns lite läskigare nästan. För att det känns att man har mindre koll på det om det är under havsytan och om det läcker och sen så då blir surt i havet.
Fast det är ju där man, de flesta i Sverige, när man har gjort undersökningar på det, så har man ju undersökt till exempel Östersjön.
Mm.
För att kolla efter geologiska liksom, hålrum.
Precis, men jag kan det kan jag ändå tycka känns lite obehagligt. Snarare än i berggrunden på land. Mm. Så tänker jag så här, ja, det sipprar ut lite, man märker det. Okej, det blev väldigt ovetenskapligt där. Men i varje fall så tycker jag att det är någonting, jag kommer ihåg, alltså när jag har haft en del klimatångest och tänkt att det här går, vi kan ju inte lösa det här. Då kan jag ändå tycka att CCS, att tekniken finns, gör mig lite lugnare. Att vi kan, om det verkligen skiter sig, så kommer vi kanske kunna då. Alltså förstår du vad jag menar?
Mm.
Att det är en fråga om kostnad liksom.
Och i nuläget så är det ju, det finns ett 10-15-tal sådana här anläggningar på hela jorden. Så det är ju, även om det är en liksom attraktiv teknik, så har den ju uppenbarligen inte någon ekonomisk nytta än så länge.
Nej, och jag läste att Vattenfall testade, återigen Vattenfall, de testade det här på ett kraftverk i ett lignitkraftverk i Tyskland.
Mm.
Och så testade de det från 2008 till 2014 och sen, men 2014 la de ner för att det var ekonomiskt och energimässigt inte lönsamt att göra det. Plus att allmänheten var väldigt emot det då. Och det politiska lagrummet för det är väldigt oklart. Till exempel i Sverige känns det som att ibland lagen sa liksom att man får inte lagra och sen så, alltså det är ju inte heller, finns ju inte heller någon stabilitet i. Man vet inte hur framtiden kommer se ut för den här tekniken alls.
Nej. Men och många, bland annat mig och andra forskare, hävdar ju att man istället för att lagra ner koldioxiden, så kan man istället använda den som den kolråvara det faktiskt skulle kunna vara. Och det ska vi prata mer om i nästa avsnitt faktiskt.
Ja, och det är ju väldigt spännande och någonting som jag typ inte visste om innan du började jobba med det. Men jag tycker också även liksom det här med CCS då, alltså för om man använder det så kan du ändå, om man då eldar upp det efteråt så kommer koldioxid ändå ut och så vidare. Men det finns ju också idéer om att man kan mineralisera koldioxiden och spara den som till exempel om man låter den reagera med kalcium så kan det bli kalciumkarbonat som är ju kalk.
Mm.
Och att man kan lagra det på det sättet. Men de här processerna kräver ju förstås då höga temperaturer, högt tryck. Alltså,
jo, men, och det här är ju också en del av att använda koldioxiden som den råvaran är. Alltså, för då blir det ju en produkt som man kan sälja eller använda i byggnadsmaterial. Eller?
Ja, precis. Men jag tänkte mer att man ska gräva ner. men det är ju... jag vet inte.
Men något som förvånade mig med det här, det var en debattartikel även i Ny Teknik här i veckan där några Chalmersforskare och argumenterade för att man måste bygga ut det här och snabbast möjligt. Och så läste jag i kommentatorsfältet något som jag typ inte har gjort förut. Men, och jag blev chockad. Jag tänkte så här, det här är ett ämne som man ju historiskt då vet att det finns ett stort motstånd för bland allmänheten. Så då tänkte jag att folk skulle skriva skeptiska kommentarer om det här med att så här, ja, men just det här, energipris, ska man verkligen lagra, kommer det bubbla upp? Men då var nästan alla kommentarer handlade om så här, klimatförändringarna finns inte, vi är på väg in i ny och istid, det har inte skett någon uppvärmning de senaste 20 åren. Alltså det var bara så här, oj, hittepå lögner om att liksom, jag blev helt liksom paff. Ingen var provocerad av förslaget att bygga ut den här tekniken på något sätt, eller liksom hur mycket energi det tar och så vidare, utan det var bara så här, det är onödigt, vi har inga klimatförändringar.
Men gud, det trodde inte jag heller. Alltså, men det är klart, det är ju kanske ett väldigt selektivt verkar som skriver de där kommentatorsfälten.
Jo.
Men ändå fascinerande att, för att det känns som att vi har kommit förbi det, men det är alltså, det är ju olika verkligheter som man lever i den här världen. Men ja, jag vet inte riktigt. Så vad tänker du? Du tänker att vi kommer behöva lagra på något sätt? Eller att vi kommer behöva använda i varje fall?
Ja, eller att, ja, exakt. Jag tror att vi kommer behöva använda på något sätt koldioxiden.
Men nästa vecka ska vi i alla fall få lära oss mer om vad man kan använda det till. Och det kan ju vara en massa olika saker. Så det är ändå en spännande framtid vi går till mötes. Om än lite oviss och lite läskig kanske.
Med de orden avslutas det 10:e avsnittet av Supermiljöpodden. Vi har pratat om förbud mot utsläpp av toalettavfall i Östersjön, en debattartikel om innovationsupphandling kring plastpåsar och nu koldioxidinfångning. I studion i vanlig ordning, Vera Telemo och mig, Ellen Palm.